Karin. Känslor, kyssar och nyfikna frågor. Pollyprat.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Pollyprat, och vi är inne i vår sommarspecial. Idag är det varmt, det är fuktigt och det är riktigt hett här i där jag sitter. Och jag ser fram emot att få möta både Minna i samtal och Anders.
Hej!
Och Anders, han är vår gäst idag därför att han är en man som har gjort en resa. Så varmt välkommen hit, Anders.
Tack. Ja, det är faktiskt 5 år sedan. Jag träffade er båda drygt 5 år sedan.
Samtidigt. Så var det.
Åh, vill du berätta något om det? Hur lärde vi känna varandra?
Det var ju en workshop som Charlotte Kronqvist höll en helg. Var det 2 eller 3 dagar i Stockholm? Med en massa spännande, roliga, olika övningar. Där träffade vi varandra första gången, minns jag.
Jag minns att jag tänkte på dig och den här fantastiska utstrålningen som du har. Som liksom finns, som bara syns i ett rum. Och jag tror att Minna var mycket snabbare än jag på att liksom våga våga hångla upp dig där i någon övning. Sen har jag också ett minne av hur vi gör en övning som heter smörgåsbordet eller restaurangen eller någonting.
Gud vad roligt vi hade.
Jag skrattade i princip hela tiden. Det var också sexigt och roligt, men mest var det otroligt roligt.
Den övningen, den handlar ju väldigt mycket om att kunna be om vad man vill ha och kunna nyansera det och att kunna ge varandra någonting i samtycke. Så en är helt enkelt servitör och en sitter på den här restaurangen, och servitören presenterar ett antal rätter som man kan få. Och rätterna kan vara att man vill få fötterna masserade eller att man vill få sina bröst smekta. Det är hela spännvidden utav de här. Man är då ofta 3 utav de här andra 2 deltagarna. Och då så säger servitören så här: ja, jo, du kan få dina fötter smekta. Vill du ha dem hårt kryddade? Alltså hård smekning eller hård massage, eller vill du ha väldigt len? Och så får man nyansera, så får man sitta där och vara den här som beställer på restaurangen precis så som man vill ha sin mat kryddad eller sin beröring kryddad. Och så får man en massa frågor. Och det är väldigt fint paketerat format, för att det blir ju som ett litet rollspel, och så får man verkligen öva på att formulera hur man vill bli berörd eller vad man vill ha just då.
Och också ju att som servitör, att det handlar om vad är min gräns, inte bara vara så här, ja det här finns, utan precis där, nej, men det här serverar, alltså det är slut i köket idag, är ju en utmärkt sätt istället för att säga nej, jag vill inte, den rätten har tyvärr tagit slut. Det är ett sånt fantastiskt koncept för att öva sig att det här, att få ett nej, det är bara det är slut i köket just nu, men vi har avokado liksom. Vi har öronslickningar.
Jag kan erbjuda det här. Ja.
Just det, men fokuset är ju förstås på den som beställer.
Ja, det är en jättefin övning verkligen, som du säger, just det, att verkligen be om det jag vill ha, att våga göra det också.
Och jag var så ovan vid det på den tiden. Ja. Jag var så ovan då.
Men Anders, vi vill prata med dig om idag har ju att göra med alltså manlighet, ens roll, sexualitet, hur den resan har sett ut för dig. Vill du berätta någonting om var du började någonstans?
För mig var det väl, jag måste backa bandet. Alltså, genom hela livet så har jag haft svårt att förlika mig med det här att man bara har en intim relation med en person av ett annat kön åt gången. Allt annat i livet uppmanas vi att träna på. Skaffa fler vänner, utöka din vänskapskrets, se dig om, lär och upplev saker, så blir livet rikare. Men när det kommer till intimitet och sexualitet, då är det bara en person åt gången av motsatt kön. Och ingen annan under den tiden. Om man är 2 partner, man har ju olikheter, olika intressen, man är på olika platser hela tiden. Den ena gillar fotboll, den andra avskyr fotboll. Åk iväg med dina polare och titta på fotboll, så gör jag något annat och kom hem gladare. Jag är sugen på mycket sex. Åk iväg och ha sex med någon som också vill ha sex nu, och så kommer du hem gladare. Det är som att... Så kan man ju inte säga, så kan man ju inte göra. Varför då? Konventionen som vi blir lärd. Där någonstans, det där har snurrat till mig, men hela tiden varit en ganska personlig upplevelse och insikt tills jag tror det var 2014. En artikelserie i Svenskan, tror jag det var, Svenska Dagbladet på sommaren. Jag och min dåvarande partner, vi hade pratat om det här, våra olikheter. Och vi hade aldrig någon känsla av att vi ägde den andra, att den andra skulle finnas där för mig. Vi ville varandra bästa. Och vi pratade just det här om att ha andra partner, alltså sexuella partner. Man är intim och sexuell. Ja, men visst, ta inte bort någonting av det vi har. Och så läste vi den där artikeln. Men kolla, det är precis det här vi pratar om. Och då var det ju Polyföreningen, tror jag det var, och Polyfika. Och det fanns ju någon grupp på Facebook. Och jag vart ju så här till mig, ja, och började kolla upp det här. Och vi båda vart ju väldigt nyfikna. Nu var det jag som praktiserade mer, men vi båda kände att ja, det är precis det här vi vill. Jag fick veta om Polyfika, att det fanns, och jag var väl och smög där, för det var ju lite sådär, oh, hur gör man här? Ny upptäckt. 2015 var det dags för Polycom på hösten där, september. Och jag tvekade. Min partner sa, åk, du ska åka. Ajajaja. Där tog allting fart, september 2015. Minna var ju där också.
Ja, jag var där.
Det var ju första gången vi träffades förresten.
Just det, vi hade faktiskt träffats september. Då, ja. Det kanske var därför jag var modigare sen.
Ja, just det. Men där sprang jag på en kvinna och vi, pang, blev ju blixtförälskade i varandra. Det slog blixtar om oss.
Det bara försvann liksom i en bubbla.
Det var väldigt... Puff. Och vi båda var, ja, vi var väl precis i den där fasen av livet där vi var katalysatorer för varandra. Jag kom in i en miljö, träffade mina med flera härliga människor och kände att nu har jag kommit hem. Det finns ju men andra som tänker så här och lever så här. Och alla nya kontakter som skapades där, där tog det väldigt tydlig fart. Jag ville ju bara uppleva allt, lite för mycket på en gång. För allting var nytt och hitta människor som också ville göra det här. Det var BDSM, det var rep, det var poly, det var, ja, you name it. Och det intressanta, det var ju liksom det jag och min dåvarande relation, vi hade ju varit ihop länge. Hur det boostade oss. Plötsligt släppte ju också den lite spänning som vi hade känt i vår relation. Att vi inte räckte till för varandra riktigt. Det var fritt liksom att möta andra om vi så ville göra så. Och den andra personen också ville möta en. Och det var så fint.
Jag tänker på att eftersom ett av teman vi har för den här avsnittet handlar ju om mansroll och maskulinitet. Och jag tänker att det finns många saker med poly som både kan trigga gamla, för mig då, gamla ruttna könsroller. Dels av sorten så här män som har många kvinnor, det är en slags fjäder i hatten och titta vad viril och hej och. Men också här män som säger, kolla vad många jag kan ha. Jaha. men det finns ju som en, så här, den här erövringsbilden. Och sen motsatsen av det, ja, men hur kan du eller hur står det ut med att dela dina partners med andra partners? Har du någon tanke om dem? Hur var det för dig?
För mig handlar det inte om erövring alls. Det har aldrig varit grejen. Utan att när jag möter en person så är det den personen jag möter. Och det är i mötet vi sätter upp hur vi vill mötas. Att inte behöva ha den här titta över axeln. Får jag göra så här? Får jag krama den här personen, för att pussa den här personen, tittas över axeln, att kunna släppa den. På den här gången när vi träffades 2016, då hade det ju ändå gått några månader, men då var ju också min partner där, min långvariga partner. Och vi hade anmält oss var för sig. Vi kände, vi ville gå dit själv, så. Inte gå dit som ett par, för att träffa andra. Det var jättefantastiskt. Jag kunde se henne i andra sidan av rummet, ja, hon verkar ha det bra. Och så fortsätta med mitt möte. Och sen på kvällen kunna komma hem och prata om vad var du med om under dagen? Och dela det. Jättefint. Men jag hörde det där med erövringen, liksom manlighet. Och det är ju sådana där kommentarer som jag kan få idag när jag pratar om flersamhet och att jag är polyamorös. Jaha, du har ju jättemånga kvinnor då. Nej, visst, jag har många vänner. Vi möts på olika sätt, men... Det är inte det som är grejen.
Det här med spelet som så mycket av mansroll innebär. Mm. Alltså att upprätthålla olika former av fasader är en av mina bilder av vad mansrollen kräver. Precis som den kräver det av kvinnor generellt sett i vårt samhälle. Det finns normer och det finns mallar. Ja. Hur har du passat in i dem genom ditt liv och hur passar du in nu?
Ja, genom mitt liv så har jag väl passat in lite så där kan jag känna. Jag har inte varit helt bekväm. Jag har ju genom livet, hela yrkeslivet och även intressen varit, man säger, typiskt manliga. Det är maskiner, motorer, båtar, verkstad. alla såna här hårda ting. Men jag har saknat den där komponenten av det här mjupare. Den där hårda jargongen som kan vara lite sunkiga manligheten. Hur man pratar om kvinnor, hur man pratar om andra män som har mjuka handleder och så. Lite nedsättande, tråkigt.
Men med mjuka handleder, nu får du hjälpa mig.
Det blev väl lite sådär.
Och nu gör Anders en gest, han vinkar liksom framåt till någon, sån här, någon slags klischébög.
Precis,
han liksom vinkar framåt. Precis.
Och lyfter på axlarna.
Och så lite sned på huvudet.
Sådär tillställd röst. Mm. Som att det är någonting sämre, någonting mindre värt, någonting nedsättande. Nej, den har alltid smakat illa. Nej, men att bli värderad utifrån en sexuella läggning, jättemärkt.
Men du har lite söner, eller hur?
Jag har två söner.
Har din relation till dina söner förändrats någonting? Jag har ju också två söner. Jag tycker att det är ganska svårt att skydda dem från alla könsroller och sådär. Dina söner var ju mer eller mindre vuxna när du gav dig in på den här resan. Mm. Kan du inte berätta om det?
Absolut. För när det här liksom, jag säger när allting startade egentligen 2015 september. Då var min dotter 14. Ena sonen 20, jag var tvungen att skriva ner 20 respektive 22. Mm. Och jag berättade för dem när jag åkte hem från den här helgen. Så ringde jag och pratade med dem och berättade om att...
I bilen?
Faktiskt så. När jag hade släppt av, vi hade gäster med mig i bilen, släppte av dem och sen ringde och pratade med dem och berättade om min helg. Mm. Att jag hade träffat då den här kvinnan. Och berätta vad det handlade om. Att jag skulle inte lämna min dåvarande partner. Det handlade inte om det utan... Nej, men jag mötte en till. Fylla på. Och de var sådär... lite sådär... Jaha, vad innebär det här då? Vad betyder det här? Det har vi inte hört talas om. Vad tänker ni? Vad känner ni? Och jag mötte deras frågor.
Vad fick du för frågor då?
Alltså det jag minns, det är väl egentligen den där första tanken. Ska vi skiljas nu från min dåvarande relation? Mm. Kommer vi att ses mindre? Kanske sådana frågor. Det var jag. Och sen öppenheten, tror jag. Mina pojkar bor i Umeå och befann sig där då. Jag bor i Stockholm då. Min dotter här i Stockholm, så hon var ju geografiskt närmare. Vi sågs ju oftare. Nej, men de tyckte liksom, ja, men varför inte? Tycker ni det här är rätt och mår bra i det? Ja, men såklart. Ja, det är
det. Vilken sån här dröm. Jag tänker att så kan det också gå när man pratar. Ja. Många ändå som jag ser både på sociala medier men även som har frågat oss, kan vi inte ta upp det här? Hur är det att berätta för barnen? Mm. Och det kan ju också vara ganska odramatiskt.
Och det jag tänker din dotter, du bodde ju delvis med din dotter då och hon blev ju väldigt, kan man säga, hon fick ju se mycket av det här väldigt snabbt.
Absolut. Mm. Och grejen var ju det som har satt sig så tydligt i mitt minne. Det var ju dels att kommande helg så är jag med min dotter och ska skjutsa henne till en gymnastikträning. Jag har tid över på väg dit. Vad ska vi hitta på nu då? Och hon säger, ja men, och inte hon har träffat det där hållet? Jo, men ska vi fara och hälsa på dem då?
Vad fantastiskt.
Okej. Det.
Ja, men då hade du pratat om henne oavbrutet hela veckan. Nej, jag skojar lite.
Ja. Nej, men så jag har sagt och gjort. Jag ringer upp henne. Hon är hemma och har sina två barn. Lite yngre än min dotter. Med sig, så vi åker dit. Ja, de är ute och leker på gården och träffas. Och inga konstigheter med det. Jag fick höra en kommentar senare av dotterns mamma att en ren utskällning. Varför drar jag in min dotter i mitt sexliv, mina sexfantasier? Bara, men vänta, det här är något annat. Men hur kunde du åtminstone ha väntat? Hur länge då? Ja, minst 2 månader. Och det här hör min dotter också. Så jag frågar min dotter sen. Vad tänker du om det här, om jag skulle ha väntat med att berätta det här? Alltså, nej. Om du hade väntat mig att berätta det här, jag hade ju märkt på det att det har varit någonting. Då hade ju jag funderat, vad mer är det du undanhåller från mig? ärlighet, för det där krångliga gör det svårt. Sen hade hon en önskan också. Jag har ju varit öppen, väldigt öppen, och velat ha det så. Att, nej, men du behöver inte berätta det till föräldrarna i klassen.
Ja, men fullt rimligt.
Okay, jättebra. Ja, jättebra. Nej, för, sen berättar jag också för mina föräldrar. Det är också en sån där fråga, när ska man berätta? Ja, jag kände likadant på en gång. Jag är uppväxt i frikyrkofamilj och föräldrarna blev gifta i 60 år. Så att jag är tredje barnet. Jag hade två, jag var yngst av tre. Min bror var ett år före mig och bli pappa. Han var förlovad. Jag och mina pojkars mamma var inte det, och det var svårt för dem att ta. Men någonstans, nej, men det är ert val. När jag då kommer hem några veckor senare, jag är uppe i Umeå då, och mamma frågar, hur är det då? Hur har du det idag? Eller nu? Nej, men jag har det bra. Jag har det faktiskt jättebra. Jag har träffat en ny kvinna, säger jag. Precis rätt upp och ner så här.
Mm.
Och mamma sjunker ihop. Nej, och säger namnet på hon jag lever med. Eller lugn, lugn, hon är kvar. Och så tystnar mamma. Nu hänger jag inte med. Hur menar du? Berätta jag. Ah, hon tyckte ju det där lät jättekonstigt. Men min inställning var att jag är inte här för att få ett godkännande eller att ni ska förstå, utan jag ville bara informera att nu finns den här kvinnan och hennes barn i mitt liv också. Jag har pratat med mina barn och min partner och alla är med på det här.
Mm. Men det är också någonting med ditt otroliga lugn som gör att det är omöjligt att ställa till ett drama, känner jag. Alltså även om man skulle försöka och du vill säga, ja men det här är inget, du vet. Jag vill bara berätta för er och jag vill att ni ska veta, för ni är viktiga för mig. Alltså du har ju sån fantastisk förmåga att underminera alla försök till explosioner, tycker jag. Det för mig in på det här med kommunikation, för det tycker jag att du är lysande på. Hur du pratar och hur du gör när du samtalar med människor, det är också någonting som för mig det är ganska ovanligt att möta det, tycker jag, hos människor som är kodade som män. Hur du är medveten i samtalet, hur du lyssnar efter nyanser och hur du ställer följdfrågor och hur du också... Men det här du berättar till exempel, hur du tar upp en sån här sak, det är ju inte konfrontativt på ett enda sätt, alltså på något enda sätt, utan att kompromissa med vad du känner. Hur har du kommit till att bli så här jädra bra på att kommunicera?
En stor del kan jag nog faktiskt tillskriva mina föräldrar. De var ju båda väldigt engagerade i frikyrka i Umeå under hela min uppväxt. Och så långt de kunde. Personer som mamma har ju alltid varit den där som, kunde hon bära jorden på sin hand så skulle hon göra det. Tog hand om andra, såg till att alla hade det bra, att man hade tillräckligt med mat på tallriken och servade. Såg pappa likadant också, hjälpte till att fixa och dona och skjutsa. Jag tror jag har fått med mig det lite grann där. Nyfikenheten på människan. Det här har också fördjupats under de här åren. Väldigt mycket när jag har jobbat med mig själv och min personliga utveckling. Att vilken del är mitt i det här som sker? Vad är mina tankar? Vad är faktiskt sant? För vem gör jag det här?
Det här med tankarna är ju väldigt intressant. För det, tankarna kan ju tendera att vara väldigt mycket fantasier eller hjärnspöken. Och det kan vara ganska svårt att reda ut sånt som man upplever är sant om sig själv.
Mm.
Vilka sanningar har du konfronterats med och skrotat?
En bit som har nog tagit ett antal år. Om någon hade frågat mig för 10 år sedan, är du attraherad av män? Eller liksom, skulle du kunna vara sexuell med en man? Jag hade inte sagt tvär nej. Det beror på, kanske. Men jag har aldrig liksom närmat mig det. Jag har hela tiden puttat undan det där. Och jag vet många tillfällen när jag har sett en man och det har liksom pirrat till i kroppen och så ruskat på mig och vänt mig om. Så kan jag ju inte tänka, lite så.
Mm.
Tankar som inte alls finns där när jag ser en kvinna och samma saker sätter igång i kroppen. Det är på något vis tillåtet, inom citattecken.
Ja, då kan bli ju hjärnan så här, det här är sant, det här är okej, det här får jag göra. Och så kan man mata det på ett annat sätt.
Precis. Just den där alltså den alla romaner som går att skriva utifrån ett ord jag får till med, du är dum, eller två ord, vart det där. Mm. Jag kan ju skriva en roman på det.
Mm.
Den sanningen och min nyfikenhet har gjort att nej, det är inte sant. Jag är attraherad av män också, även om det liksom i huvudsak är kvinnligt kodade personer som jag är attraherad av.
Mm.
Men den där delen som jag har puttat undan, det har jag blivit lärd till.
Mm.
För det handlar om personen jag möter.
Mm.
Det har blivit så mycket tydligare att det är en person jag möter. Det är en människa. Det är inte ett kön jag möter.
Så skulle du kalla dig för pansexuell eller bisexuell? Ja. Eller?
Nej, jag skulle säga pan. Det är nog det jag liksom hittar närmast. För det, när jag rannsakar mig själv, så handlar det om människan.
Mm. Och det är ju vad pansexuell står för.
Ja. Mm.
Attraherad av människa mer än kön.
Ja. Mm. Jag är sexuell. En punkt efter det liksom.
Jag är sexuell. Ja, det är, vet jag.
Det är du. Har du stött på motstånd i det här då? Jag tänker att fördjupa din bild av din attraktionsmönster, att gå på den här personliga utvecklingen, att välja att bli det som jättemånga människor säger då, mjukare då, eller den där mjuka handleden, att du medfasar in i den bilden också. Finns det motstånd mot det? Ibland när du beskriver det så låter det som att det har bara varit en härlig utvecklande resa, men jag tänker att allting har ju också motstånd. Mm.
Nej, men det har ju varit en sån där gyllene kryssning med rosa moln hela tiden.
Men gud vad härligt. Ja, men är då vi sluta nu.
Ja, nej, men då var vi klara för idag.
Inga
nej,
demoner.
Men nu vill vi åt
nej,
någonting.
Nej, fasen, det har varit...
Jobbigt,
har varit,
vad är det jobbiga?
Det har varit
liksom, är det nu?
Kasta mig ut från klippan och gräva ner mig i en grop. Nu skiter jag i det här till men hela spektrat. Alltså förändringsarbete, det kan vara pissjobbigt emellanåt. Ifrågasätter ju mig själv, mina rutiner, mina vanor, vad jag står för, vad jag trodde jag stod för.
Mm.
Så det är ju en resa som tar kraft och den är pågående. Jag jobbar fortfarande med det och kommer väl att sluta med det en dag, men då tror jag att jag inte har mina fötter på jorden längre.
Vad har varit jobbigt då? Kan du komma till finns det situationer eller kan du komma till konkreta?
Jag tänker att en sak som jag tänker på är ju som gäller oss alla tre. Är ju att det som kanske händer i högre grad när man dejtar och relaterar till flera människor är ju också att relationer tar slut och omförhandlas och går i ur varandra. Och det är ju ofta väldigt starka transformationsprocesser. Ja. Och så vet jag ju att det har varit för dig. Och ofta kan det vara att man utvecklas just i de stegen väldigt starkt.
Mm.
För då konfronteras man ju med någonting som inte bara lyfter, utan då konfronteras man ju med någonting som man behöver förhålla sig till väldigt, väldigt påtagligt.
Verkligen. Och så var ju första hårda känslomässiga smällen. Det var ju den relation jag inledde där i september.
Mm.
Vi hade 6 otroligt intensiva månader. Men det började skava och jag tror att det vart så intensivt för oss båda att vi liksom missade vårt övriga liv. Så hon valde då att avsluta vår relation. Då hade det gått 6 månader. Det var skitjobbigt. Och det var jobbigt för henne också. Men det var vad vi behövde. Men så otroligt lärorikt det har varit. I stunden var det ju katastrof såklart. Men efteråt, vi har pratat om vår tid tillsammans och uppbrottet och vad den här tiden har gjort med oss.
Mm.
Och över tid så har jag också kommit till insikt om allting har ett slut så att säga. Och det är this too shall pass. Att vara mycket mer närvarande nu. Att inte göra för mycket planer på framtiden, bara det händer, då ska vi göra det. Och det är bäddat för jobbiga saker.
Mm.
För då har jag liksom min målbild på en förväntan på något i framtiden. Och så missar jag solskenet jag står i just nu. Och att faktiskt vårda det jag har just nu. Att se det. Jag vet inget om morgondagen, krasst. Det handlar ju inte om att bränna ljuset i båda ändar och mitt på samtidigt. Det var väl det jag försökte göra första åren i polylivet och allting.
Det var så mycket som skulle förverkligas väldigt snabbt och nu, och jag skulle bli allting på en gång.
Ja.
Vi har ju följts åt lite i den resan och jag kan verkligen känna igen mig i det. Också nu, ja, men hur mycket det lärde mig om hur jag fungerar i relationer och vad är mina triggers och issues och så. Och hur någonstans det var lärorikt för mig att landa i ett lugnare jag som inte behöver äta precis allt på en gång. Det där du beskriver, att vara i ljuset som man har just nu. Och hur svårt det kan vara att man hela tiden är någonstans där framme. Och sen när det händer, då ska det hända och då ska det bli så här. Och sen ska vi göra så här och då drömmer jag om och jag längtar efter att göra det med dig. Och det är ju, kan ju verkligen mata kärleken, men det kan ju också flytta liksom, fokuset från det, den solen som skiner på oss precis just i det vi har just nu.
Karin här, jag känner ju inte alls igen. Jag lever alltid.
Du vet inte alls vad vi pratar om.
Oroa mig inte alls för att allting ska ta slut typ ikväll. Och jag behöver inte alls sjukt mycket bekräftelse för att lita på att det som är. Utan jag förstår inte alls vad ni pratar om. Jag ville bara säga det.
Det är bra.
Skulle ni se Ninnas mycket skeptiska min här? För hon tycker kanske inte att jag har full självinsikt i det här. Nej, men det här med att vilja
ha... Men vi fungerar olika. Och jag vet, precis som mig och Anders, så tror jag du också har haft den här liksom... Ja, men du vet, när man gå in i det här polylivet, man kan bli som frälst. För att tankarna är så befriande. Man känner sig så sedd plötsligt av sig själv. Och ens självkärlek ökar med liksom, gånger väldigt mycket. För mig har det varit så. Och så vet jag att det var för dig också, Anders.
Absolut, absolut.
Ja. Och det är ju häftigt.
Absolut.
Men som i alla förälskelser så kan man ju bli lite blind.
Jag tänker...
Håller för ögonen.
men vad fint. Men det här med att gå hela vägen in och tro att jag har energi och ork till att bara göra allt i 190. Hur gör du nu för att ta hand om dig och både dina behov du har, men alltså, det är ju lätt att hamna i andra diket. Jag vet att du hade en period som var enormt intensiv. Vad hände efter den?
Alltså, jag skulle ju säga nästan en form av utbrändhet. Jag stängde ner. Typ ett år senare kände jag att nu måste jag bara stänga ner och hämta in. Vad är jag har upplevt? Vad gör jag? Vad vill jag? Vad pågår? Det var som jag sprang runt i Andys lekland ungefär och skulle testa alla attraktioner samtidigt, inklusive alla smaker i godislådorna där i plockgodis samtidigt. Det går ju inte. Idag är jag i ett läge där jag liksom har vaskat ut. Vad vill jag egentligen? Vad är det jag tycker om? Och när? Bara för att jag inte gör allt det här samtidigt så betyder ju inte det att det försvinner. Det ligger en påse med rep där borta. Det ligger en påse med...
Det här med rep, vadå? En påse rep?
Ja, men alltså...
Hallonsnören. Du håller på med rep ibland. Du nämnde också BDSM. Jag vet ju att det har ett samband. Berätta, hur har det här spelat en roll för din sexualitet som man och som flersam?
Det är ju också delar av mig som jag faktiskt har blivit mycket öppnare med, och det är fortsatt en process att öppna upp typ officiellt eller utåt, men framförallt personer jag har nära. Hur min sexualitet, mina kinks, vad jag går igång på, vad jag är intresserad av sexuellt. Och faktiskt förmedla det. Sätta ord på det. Så att även personer i min närhet vet om det och kan välja från min meny. Det är inte längre bara den här skylten restaurang. Jag har ingen aning vad det serveras där inne. Det är ju det jag står för. Det är ju menyn jag börjar liksom fylla i så jag kan räcka fram. Här är menyn i den här restaurangen. Här erbjuds det här. det är ju också en träning för mig att faktiskt våga be om saker.
Och kan du berätta mer om det? Det där om att be om vad du vill ha. Jag tycker du och jag har haft, vi har haft ett eller två telefonsamtal under de här åren, du och jag, Anders.
Typ.
Ja. Och det tycker jag har varit ett centralt ämne sådär. Hur ser det ut nu för dig?
Alltså det där är lite tvåsidigt också, att be om någonting. Till att börja med, jag kan ju inte be om någonting som jag inte har smakat på. Jag kan inte be om en kopp kaffe om jag aldrig har druckit kaffe. Jag vet inte ens hur det smakar. Jag kanske inte ens vet att kaffe finns. Så någonstans där börjar ju det här att testa. Vad kan jag be om? Vad vill jag be om? Jag älskar beröring. Jag älskar sex. Liksom när det är njutning. Att leka med njutning. Utforska njutning. Att göra det både själv men även tillsammans med någon eller några. Att faktiskt våga be om en beröring. Jag kan ju få nej. Men vad händer om jag får ett ja? Klarar jag av att ta emot det då? Faktiskt. Utan att känna att jag hamnar i någon slags skuld. Att nu har jag fått, nu sätter jag mig i skuld nu om jag får det här. Måste jag ge tillbaka då? Att faktiskt ta emot som en gåva. Ju mer jag lär mig om mig själv, vart jag har mina gränser, och det är det det handlar om. Både vad jag är villig att göra och vad jag faktiskt tycker om. Sen kan det också vara jobbigt att be om någonting. Att be om en sak utan att det läggs som ett krav. Du måste göra det för mig. Utan jag önskar, jag har en önskan om det här. Jag kan göra det några gånger, men känner jag att det inte blir napp. Det är lite grann som jag sitter och fiskar. Nej, men den nappar inte här. Nej. Okej, det finns ingen fisk här. Eller det är någonting som är fel. Jag ger upp eller jag söker mig någon annanstans. Eller provar andra metoder. Jag känner mer idag att jag är ännu mer för att presentera en meny. Ju tydligare den är, ju mer utvecklad den är, så ger jag den jag möter ett uppslag till vad jag tycker om. Så att det också blir något som den som vill ge mig är villig att ge och kan välja, utan att det känns som ett krav.
För där är vi igen, hur? Då är vi faktiskt på samtyckeshjulet, som ju återigen är en av de fantastiska uppfinningarna som Betty Martin har gjort, sätta ord på. Vad är det? Det är ju fantastiskt att båda alltså befinna sig inom samtyckeshjulet, att inte gå utanför det. Det vill säga att det du ber om någonting som är till för dig, så är det ju faktiskt så att du vill inte ha det om det är så att det här inte innebär ett okej, och det här gör jag gärna för dig ifrån den andra. Så kolla gärna upp det, ni som sitter där ute, ni som inte har gjort det. Det är ett fantastiskt redskap för att tydligt få syn på det här. Var är gränserna någonstans?
Verkligen.
Det här med att be om vad man vill ha, jag tycker hur ser det ut för dig nu? Det här som Anders pratar om, att liksom göra sin meny.
För mig, det har blivit mycket lättare att be om saker jag behöver prestigelöst. Utan att i det lägga in en bedömning eller en förväntan eller sådana saker. Att öva sig i de här samtyckesfrågorna som jag har gjort tillsammans på de här kurser som vi har gått i det här samtyckeshjulet framförallt, har lärt mig otroligt mycket om hur en fråga kan formuleras för att få ett svar som är ärligt och tydligt när det gäller intimitet. Men jag tycker också att det verkligen kan appliceras på allting annat. Och jag menar, vad det gäller om jag vill att någon i min familj ska göra någonting, om jag önskar någonting, så kan jag ställa frågan enklare än vad jag kunde förut. Förut var jag mer så här, jag tycker du borde göra det här åt mig, så därför kan du göra det här. Frågan var ju formulerad så. Nu kan jag ställa frågan och jag vet att det är en fråga. Det var lite grann en aha-upplevelse. Sen tycker jag fortfarande att med nya människor så är det mer sårbart om jag är förälskad eller förtjust i någon som jag faktiskt vill ha mer utav och liksom längtar jättemycket efter, eller för all del om jag längtar efter sex, så är det ju också jättesårbart att bli bemött med ett nej, jag vill inte. Om jag säger att jag vill. Den är ju jättekänslig. Den är ju jätteladdad. Men vem vill ha sex med någon som inte vill ha sex med mig? Alltså, så någonstans i syvende och sist så vill jag ju ha det där svaret. Även om det blir väldigt sårbart att bli nekad det. Eller en viss typ av beröring eller att göra på ett visst sätt eller någonting. Och det kan ju också leda till att om jag får många, många nej så slutar jag ju fråga också. Det är ju sårbart och känsligt i de här situationerna, men det går verkligen att lära sig att ställa de här frågorna på ett mera samtyckesorienterat sätt. Och det har jag verkligen lärt mig.
Jag tänker på det, jag tycker att ni båda ger så bra exempel på det, att det finns sätt att få ärligare svar som vi kan lära oss, metoder för det. Men det är fortfarande så ju att vi kan få svar som vi inte vill ha, eller som vi inte önskar oss, eller när vi inte är riktigt kompatibla. Hur ser det ut för dig, Anders? Var är du nu i relationer? Och hur ser din väg ut?
Det har varit flera frågor där. Just det här med samtycke och ett ord som jag bär med mig från det här. Jag gick i hennes kurs. Det var ju den
kurs.
Like a Pro, Betty Martins.
Betty Martins.
Den kurs hon höll då, Like a Pro kallar hon den. Det är för de som håller kurser och liknande. Så det var ju 4 dagar, intensiva dagar. En mening som jag tar med mig, och som du säger, i vardagen. Allt. För vem gör jag det här? Gör jag det här för den andra personen för att den personen vill att jag gör det? Gör jag det här för att jag vill få uppmärksamhet? Gör jag det här för att jag önskar mig någonting tillbaka? Gör jag det här för att det är någonting jag verkligen vill få? Och där händer ju saker direkt. Om jag gör
Det är bara att du säger de där sakerna sätter igång liksom fullt med sån här, och vad mycket tankar jag får om hur kletiga mina handlingar och mina ord är fulla av annan gegga.
Jag går ju inte fri från det där heller. Det här är ju ord. Sen mina handlingar, de följer inte orden alla gånger alls. Men insikten om har varit så lärorik. När jag ber om någonting, att någon ska röra vid mig, och precis som du sa, Mina, hur mycket förväntningar har jag byggt upp på att just den här personen ska beröra mig på det här sättet som jag önskar nu? Men den personen är fullständigt ovetande om vad det är jag egentligen önskar. Säger den personen nej, då kan jag dra igång en Netflix-serie i 10 säsonger på det svaret. Och det betydde i mitt huvud. Men är det sant? Det vet jag ingenting om.
Ens fantasi har ju en tendens att överträffa sanningen också. Ja. Mer dramatisk och mera...
Personen sa nej, nej, jag är hungrig just nu. Eller personen behövde gå och kissa. Därför fick jag ett nej. Just den där dramatiken. Det jag lärde mig när jag gick in i polyvärlden, flersamhet. Jag och min dåvarande, jag älskar ju att prata om relationer, sexnormer. Och tyvärr, om vi pratar om manlighet, så är det kvinnor som jag hittar som samtalspartner. Jättestor att hitta män som öppnar sig och vill prata känslor, normer. Och hur de faktiskt mår. Inte bara, hur mår du? Det är bra, vet du. Klackarna i taket och full fart, jag måste stå på. Ja, men hur mår du egentligen? Nej, jag har inte tid. Jag har stoppat upp människor ibland. Ja, hur mår du? Ja, den är bra. Och så stått kvar. Hur mår du egentligen? Och så har fasaden rasat. När vi pratade, jag och min dåvarande relation, vi pratade om allt. Sen upptäckte jag att men det finns ju säkert en 3-4 bibliotek till som vi inte ens öppnar dörren till om ämnen. För det dyker upp saker hela tiden. Det här att ha flera intima sexuella relationer, det ställer ju oerhörda krav på kommunikation. och faktiskt kommunicera med mig själv så att jag blir tydlig med vem är jag då? Vad vill jag? Vad bidrar jag med? Och vad händer i mig när jag får ett nej till exempel?
Mm.
Jag kan inte hitta någon annan sammanhang än i de här olika workshops och där det blir så tydligt vad ett nej sätter igång i kroppen.
Mm.
Nej, men det var ett nej till att inte lägga handen på axeln just nu. Nej, personen tycker inte om mig. Han vill inte möta mig. Han vill inte ha mig i min närhet. Det var ett nej för att lägga min hand på axeln just nu. För jag är lite solbränd där. Eller vad det är.
Ja, nej, men ja, det finns ju en övning som vi ofta har gjort när man liksom ska säga nej. Och så säger man tack.
Just det.
Och då övar man ju sig själv i att lyssna på vilket svar fick jag faktiskt. Ja. Och tack för att du ger mig ett ärligt svar.
Mm.
Får jag krama dig? Nej. Tack.
Fan, jag vill ju krama dig.
Jag vill ju det, varandra jag ville. Och det vill ju alla ofta i sådana sammanhang. Men sen då, senare, när man liksom kanske gör mer avancerade övningar, så blir det ju så mycket lättare att säga nej. Nej, det vill jag inte.
Mm.
Det här helt prestigelösa nej. Och inte behöva förklara sig eller komma med undanflykter eller nej, för jag ska träffa min mormor och nej, men jag vill inte. Eller, det passar inte just nu, eller jag måste ha lite ont i kroppen. Men du vet, det finns ju som att man måste förklara vad det här nejet är en själv. För det är vi ju så vana vid att ställa upp hela tiden och säga ja till väldigt mycket när det gäller våra kroppar. Mm. Särskilt som kvinnor.
Mm. Ja, det där är ju också lite sant. Det är ingen som förväntar dig en förklaring på svaret ja. Men det förväntas en lång utläggning till varför du säger nej.
Mm.
Mm. Nej är ju liksom ingen förkortning för nästan ett ja. Utan det är ett ord med en punkt efter.
Mm.
Och det är information.
Om vi nu sätter den här situationen då. Att be om vad du vill ha. För du pratar om det här. Vad gör jag? Då kanske jag går vidare om jag får många nej.
Mm.
Var befinner du dig nu i livet och i dina relationer?
Mm.
Är du i ett stort flöde av ja eller nej eller mitt emellan?
Ja, vad svarar jag på det? Något stort flöde någonstans mitt emellan. Jag har en uttalad relation idag och den har jag haft nu i 3 år drygt. Och vi har utvecklats väldigt mycket tillsammans och var för sig. Men total öppenhet, och vi har ju träffat andra i olika sammanhang, både var för sig och tillsammans, sexuellt intimt. Men jag är också i en fas där jag liksom vårdar min relation till mig själv just nu. Transparens, tänker jag, är jätteviktigt. I min relation nuvarande också är ju transparens våran kärna. Och det är nästan att det här att komma bort från att ta varandra för givet, utan ställa sig frågan, varför är vi tillsammans? Vad är det vi har? Och varför? Ibland kan det vara så att jag får den där, jag är törstig och blir serverad ett glas med lite vatten. Mm, jag har gått med vatten. Och så går det en stund, men jag är fortfarande törstig. Jag får ett glas med lite vatten. Till slut förstår jag att nej, men jag får inte mer. Det där var ett fullt glas vatten. Det för mig var lite grann på botten. Att kunna dricka sig otörstig. Och för mig handlar det mycket om beröring, närhet, intimitet, lekfullhet i sexuell utövning. Så. Där om vi pratar normer, manlighet. Jag har också insikt i mig. Jag har väl varit en sån här, lite lider för mycket av hjälpnödighet.
Och vad är hjälpnödighet?
Att jag gärna har hjälp till utan att ha blivit tillfrågad om personen behöver hjälp ens. Jag tror att jag är snäll. Jag gör det för den andra. Men det handlar ju om egot. Mitt ego.
Och vad har det för bäring in i relationer då? Eller i det intima mötet?
Ja, men det kan också vara att jag är ju givaren. Jag kan inte vara i ett möte där den jag möter inte njuter av mig och det jag gör. Det är liksom... Nej, det är så avtändande. Det faller. Men jag kan också se ett mönster där jag blir den här givaren. Där jag själv satt mig i den rollen. Att få vara den som faktiskt tar emot. tills jag ligger där utmattad och bara jag måste hämta andan, jag orkar inte ta emot mer njutning just nu. Så där, om man pratar om manlighet och normer, att jag tycker det är rätt tydligt att män förväntas vara den som, han som tar initiativet i intima möten, när det kommer till intimitet och sex, att det är mannen som tar initiativet. Jag önskar det.
Förutom jag och Karin då.
Ja, förutom du och Karin.
Nej, men jag skojar lite. Men det där är ju jätte... Det har jag ju också fått dela lite grann med. För jag kan ju... Även om jag och Karin kan både har haft våra drives, så kan jag absolut falla tillbaka i den rollen. Särskilt om jag dejtar lite mer normativt. Så faller jag lättare tillbaka i normativa relationsförväntningar på driv och initiativ. Varför ska det vara så? Liksom? Varför ska det vara så? Samtidigt som jag också kan känna den här, när jag går in, när jag är liksom mer drivande, hej, hallå, hej, jag vill ha dig, jag vill ha mer av dig, jag vill, så kan jag känna mig skamfull också. Den, att vara i den känslan kan ge mig skam över att jag driver. För att det är ju inte mitt uppdrag, det är ju egentligen ett manligt uppdrag.
Vara omättlig är liksom mannens roll på något sätt. Att vara omättlig och vilja driva, det är en mans roll på något sätt.
Ja,
är det där skammen kommer då, eller?
Ja, men liksom det här att liksom vara så här hungrig på någon och någons tankar och någons kropp och någons uppmärksamhet. För mig handlar inte det bara om sexuellt, men när det kommer till det sexuella blir det ännu mer skambelagt att jag som kvinna beter mig så slampigt att jag är kåt.
Och
det här är ju det är så konstigt, för att det är ju någonstans är ju det som många vill älskar att möta någon som är kåt liksom, så det är ju helt underbart att få möta det och inte behöva liksom fiska och locka och se ifall man kan trycka på rätt knappar för att locka fram kanske lite sexuellt intresse, alltså nu, hela den helt knäppa dansen. Som ju är, den finns där, den är normativ. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om att kvinnor inte har tillåtits att utforska sin sexualitet, för att jag menar att det här är ingenting, det är inte bara, det gäller ju män också såklart, men det handlar ju också om att vi på en sex, det är någonting som man, ja, man träffar sin kille och sen har man sex med honom, det är bara, allting bara faller sig naturligt och man, sen gör man det i 35 år tillsammans och man pratar inte så mycket om det och man läser ingen bok och man utbildar sig inte i det och så. Men det är ju som vilken kompetens som helst egentligen, jag menar jämför med yoga eller, jag menar, man lär ju sig någonting genom att öva och man börjar behärska någonting. Och då har man ju större tillgång till en större färgpalett och ändå så dyker den här skamkänslan upp hos mig, och jag önskar verkligen att jag kunde göra upp med den, men den kommer ju känslor i känslor, de går inte att förutsäga. Men har du känt skam också över din hungriga sexualitet, Anders?
Ja. Det har jag. Ja, det är tveksamt. Ja, tveklöst ja. Alltså det är absolut.
För att du är sexuell då mot kvinnor.
Ja. Att kunna vara för, att jag är för mycket. Känslan av att jag är för mycket ibland.
Och vill jag ha fler dessutom?
Dessutom. Omättlig.
Ja.
Nej, men absolut. Och den tråkiga normerna också. Ja, män tänker bara på sex. Jaha, nej, då ska jag väl inte göra det då.
Precis, tänk mindre på sex. Ja, så blir du en bättre man.
Ja, men ungefär så. Och att det är något, jag vet inte, skamfyllt också. Men för mig, ordet sex, ja, men jag kan ju fylla hyllmeter vad det innehåller.
Mm.
Och det är ju insikter som har kommit med flersamhet också, när jag träffar fler personer. Där man också pratar på ett öppnare sätt. Dela med sig av olika möten. Och just som du säger, det är ju träning. Allt annat i livet uppmanas vi att träna för att bli bättre. Men sex, det ska bara funka. Ja, det vet man väl hur man gör.
Och sen så börjar man kanske, som du har gjort, en resa som utforska mer. Och, och även där var in BDSM och bara man.
Mm. För mig är det liksom bara paletten utökas, hur jag har upptäckt min egen kropp, min egen sexualitet. Att insikten om att jag tror vi män, våran kuk har stått i vägen för våran njutning.
Ah, det här är så spännande.
Det låter som en motsägelse kanske, men insikten där att den är så lättillgänglig och det är så lätt att få sexuell stimulans och en orgasm med att runka av. Det är ungefär onani för en man. Okej, okay. Men så ser inte min palett ut. Och är det något vi inte pratar om, så är det ju onani. Är det något som är tabubelagt att prata om, så är det ju vilka praktiker har vi när vi onanerar?
Mm.
Det är sådär. Nej. Det är väl många partner i relationer som inte ens pratar om det.
Mm.
Överhuvudtaget. Men jag gör det. Men hur?
Mm.
Vilken praktik? Och just det där jag säger att kuken har stått i vägen för njutning, där jag upptäcker så mycket mer mig. Att, ja, men en orgasm, det har ju varit liksom en ejakulering och sen är det klart.
Mm.
Men shit, vad mycket mer det finns att njuta i när jag får orgasmer som inte är en ejakulering. För ejakuleringen, det är lite grann sådär, där tog strömmen slut för en stund.
Mm.
Att få orgasmer och lite grann hämta andan och känna bara ännu mer energi och vilja fortsätta att leka och njuta. Och när jag stannar upp, vad händer vid den här lilla beröringen av fingertoppen, underarmen, när jag är närvarande? Wow, den här kittlingen.
Herregud, du kan ju inte hålla på så här. Jag är inte i närheten av vad du är.
Blev det varmt?
Ja, det blev jättehett här borta. Långt borta. Du sätter ju fingret på något fantastiskt. Det vill säga att både tid, längre tid.
Klocka
och att gå in i, ja, och gå in i nyanser och små smakförnimmelser och... Mm. Inte bara rusa mot ett mål, det vill säga till exempel ejakulering genom att runka kuk i praktiken med kuk. Jag tycker att det finns så många fantastiska likheter med matlagning och dofter för mig när jag tänker på det här. Antingen kan vi bara sleva i oss maten och bara, jag blev mätt. Det blev du. Men har du någon aning om vad du har ätit överhuvudtaget? Om du liksom bara geggar upp allt i tallriken, bara blah, liksom. Och egentligen så tror jag att det är helt okej att äta gröt på det sättet. Jag tycker gröt är gott. Liksom. Men om vi också vill kunna njuta av en sjurättes middag, då går det inte bara hälla allting i samma skål liksom, och bara måla i sig. Och då, kvaliteten som du beskriver så himla fantastiskt, när njutningen får både ta tid och får... Man kan väl säga också att intensitet i upplevelse behöver inte alls vara starkare, ju snabbare, hårdare och mer jag gör någonting. Utan det kan vara precis så att jag kanske behöver stanna upp och lugna och känna vad är det jag känner.
Ja.
Det är ju en sorts sexualitet som jag hör många kvinnor längta efter.
Mm.
Och jag skulle vilja säga att om du är man eller manligt kodad och lyssnar på det här, så skulle jag bara vilja bjuda in dig till det. När du lyssnar på Anders, tänker du inte att vad är det han pratar? Det där låter helt, va? Vad är det här? Eller, jag har varit med om delar av det här, jag vill ha mer. Alltså, det här är ju en fantastisk värld att ge sig in i. Alltså njutning som inte är orgasmfixerad, men som innehåller, såklart kan innehålla fantastiska orgasmer, men breddad och fördjupad.
Ja,
det är helt fantastiskt.
Ja.
Och det där lilla fingret som rör, vad starkt det kan bli.
Ja, otroligt starkt. Otroligt starkt. Och det där är en sån där grej som är, om man ska leka lite grann med just den där beröringen. Att verkligen ge sig hän. Det handlar ju om stor tillit. Att bli inledande gladpack. Och så öppnar du ett litet hål. Någonstans, valfritt.
Mm.
Och där leker du med fingertopp, tunga eller något annat. Det kan bli otroligt starkt. För då har du bara det. Och jag ligger ju där pacificerad. Jag kan inte själv sträcka ut min hand för att röra den som rör mig. Det handlar om att ta emot, att bara vara. Och det här att ta tid, att öka spektrat i sexuella möten framförallt. Att lära sig sin egen kropp. Bröstvårtor är ju erogena, även på män. Men hur många har upptäckt det?
Men är det här någonting som du känner att genom att börja identifiera dig som poly så har resan att få tillgång till din sexualitet och alla de här, hela den här färgpaletten du pratar om ökat?
Den har
hänger den resan ihop?
Ja, det gör den. Det gör den. Den har ju alltid funnits där. Så länge jag kan minnas alltså. Så har det ju
alltså ditt sexuella intresse?
Ja, absolut. Ja. Paletten har ökat definitivt när jag har mött olika människor. För varje möte är unikt.
Mm.
Jag kan inte jämföra det ena mötet som bättre än något annat. Mm. Varje möte är unikt och har sitt innehåll. Och att gå från till exempel BDSM där det kan vara väldigt starka liksom känsla och upplevelser och fysiska upplevelser till det här nästan subtila inom tantra.
Mm.
Att ligga stilla med omslutande sex. Ligga bara stilla och känna vad som händer i kroppen.
Mm.
Alltså det kan vara otroligt starkt att stanna upp. Och det har breddat min palett.
Ja, alltså nu har vi fått ha ett fantastiskt samtal med dig, Anders. Är det någonting som du skulle vilja lägga till eller skicka ut till de som lyssnar?
Ja, jag tänker på det här att lyssna både till dig själv, dina känslor, din kropp och personerna i din närhet. Men att faktiskt lyssna och lyssna till det som sägs. Nyfikenhet.
Nyfikenhet.
Ja, men det är en sån där insikt i relationer. Vad är en av kärnorna, viktiga kärnor i en relation? Vad är det som händer när en relation liksom börjar stagnera? Min insikt i alla fall, ja, men nyfikenheten har klingat av. Nyfikenheten på mig själv, nyfikenheten på min partner, nyfikenheten på relationen.
Nu har vi fått ha ett fantastiskt samtal med dig, Anders. Det är jättehärligt. Jag tänker att om det sitter någon och tänker så här, men hur har du kommit på allt det här själv? Eller hur gör man för att utvecklas i det här? Hur tänker du? Har du gått kurser och läst böcker eller så där? Eller hur har du gjort?
Jag har ju, alltså, min första ingång var ju faktiskt polyfika. Mm. I mitt fall i Stockholm. Att träffa likasinnade, alltså som faktiskt tänker i mina banor. Och jag kan lägga ifrån mig den här weirdo-kepsen som jag trodde att jag gick och bar på. Mm. Och bara jag som tänker så här knäppt. Nej, det var inte det. Det är jättemånga. Och jättehärligt att träffa sådana människor och få nya vänner, nya insikter om vart jag står. Tankar och funderingar. Och höra deras resa. Sen finns det ju olika kurser för att, jag skulle säga, möta sig själv. För det är där jag måste börja. Det kan vara cuddle party, det kan vara danstillställningar, det kan vara andra aktiviteter som är mer avklätt och betydligt mer intimt. Google, ja. Titta också internationellt, tänker jag. Det finns ju många grupper på Facebook, flersamhet, poly, och framförallt internationellt. Finns det också mycket. Och det finns ju den här podden. Det finns andra poddar också som berör de här ämnena. Få insikt om att du är inte konstig. Känns det så? Ja, men då är det nog människor i din närhet som behöver fyllas på.
Mm. Ja, fint. Jag tror att vi ska ta och samla ihop oss. Alltså, jag säger jättestort tack till dig, Anders, för att du var med och pratade.
Stort tack att jag fick vara med och möta er.
Tack själv, jättespännande. Du hittar Pollyprat på vår Facebook-sida och där poddar finns. Ställ gärna frågor till oss.